Musikbranschen i Finland har en lång historia. Men hur har branschen förändrats genom årtionden och hur har skivbolagens roll förändrats? Jag, Sofie Gammal, har pratat med Gugi Kokluskin som är sångare i bandet Topmost, som var ett av Finlands populäraste band på 60-talet. Han har också jobbat på skivbolag en stor del av sitt liv. Det här är det andra avsnittet av en tredelad serie som handlar om musikbranschen i Finland, från 60-talet fram till idag. Och det här avsnittet ska handla om 80- och 90-talet.
Då gjorde man ju musik i stora studion och det var ju inte så hemskt många stora, dyrbara, fina studion. Alla ville ju komma och spela på Takomo-studio till exempel, som var den finaste studion i Sockenbacka också, eller Finvox-studion som fyllde just 52 år. Det var ju de två stora.
På 80-talet hade Gugi Kokluskin spelat 20 år i det framgångsrika bandet Topmost och jobbat på skivbolag i 15 år. Först jobbade han på skivbolaget Finlevy och efter det så blev han vd på Skandia Musik. Båda ägdes på den tiden av Musikfatser, som stod för majoriteten av den finska musikmarknaden. I början av 80-talet så förändrades en hel del när Musikfatser ville slå ihop alla bolag det ägde till ett enda stort. Så istället för flera konkurrerande skivbolag så skulle alla artister vara under samma tak.
Och jag tyckte att det är fel liksom. Jag tyckte att de ska ha tre konkurrerande bolag, för det blir annars så mycket artister under samma tak, och speciellt det blir för mycket utländska stora bolag under samma tak som konkurrerar i stora världen blodigt med sinsemellan. Och plötsligt blir det liksom samma bolag som representerar alla de här största bolagen i världen. Och å andra sidan tyckte säkert ledningen och möjligen de här stora bolagen, Finland det är bagatell, det är ett litet land, det spelar inte så stor roll i våran sammanhang.
Det fanns också andra som var av samma åsikt som Kokluskin. Bland annat skivbolag Sonett, som representerades av Skandia Musik, som då hörde till Musikfatser, ville dra sig ur och inte vara en del av Musikfatsers helhet. Då slog de ihop sig med Discofon, som var ett independent skivbolag. Och tillsammans så bildade Sonett Discofon, där Kokluskin blev vd.
Men vi började sen från scratch och sen signade vi Pekka Ruuska, som blev jättestor hit, och Hanna Ekola, som blev jättestor hit. Sen fick vi Kolmas Nainen och sen fick vi Värttinä och småningom blev det ett stort bolag sen. Och sen fortsatte vi, och då var det alltså 80-talet, och det var ett dröm för mig, för vi jobbade skilt från de stora bolagen, utan vi jobbade bredvid studion Finvox i Sockenbacka och vi hade eget där och så där.
Hur viktigt skulle du säga att skivbolagens roll var då? Och har de liksom, kan man säga att skivbolagen har haft sin storhetstid i något skede? Eller?
Det är en bra fråga. Det var ju som i början var det ju, skivbolagen plockade ju fram de här låtarna som man översatte på finska. Och sen blev det ju småning, och det här var ju liksom just där mitten på 60-talet och sådär. Och sen började det ju ändra sig till slutet på den här, alltså på 70-talet då när jag började jobba, att det började komma de här mera komponister och mera arrangemang och låtskrivare som kom in, och då började de göra egna låtar. Men då var det ju fortfarande att det var liksom skivbolag som ledde den här showen liksom, på det sättet att det var inte liksom utestående små labelar som, och det var ju på grund av också det att då gjorde man ju musik i stora studion, och det var ju inte så hemskt många stora, dyrbara, fina studion. Alla ville ju komma och spela på Takomo-studio till exempel, som var den finaste studion i Sockenbacka också, eller Finvox-studion som fyllde just, är det nu 52 år, det var ju de två stora. Och det var ju klart sagt att det var ju skivbolag som hade pengar och skicka artister in på sån där studio. Och det var ju sen möjligen någon liten studie, Microvox i Lahti, som spelade in lite låtar, men det var ju ändå ganska lite. Så på det sättet kan man ju säga att bolagets roll var mycket stor. Plus att då hade vi ju sån här liksom in-house, man kan inte säga kanske producent, men in-house A&R-kille som hade en annorlunda roll än nu. Så det var ju då, som jag sa, det just som samlade alla låtar nästan åt alla artister och sådär. Och såg till att det blev bra översättningar och sådär. Plus kollade arrangemang och sådär. Och pröjsade allt.
När tog sig sen den finska musiken utomlands? Att nu var det väl var det mest inom Finland, eller?
No, då var det ju liksom på 80-talet. Sen med Sonet så började vi försöka breaka artister och samma som Finlevy och CBS. Jag kommer inte ihåg de exakta årtal, men vi hade ju Värtinä som var folkmusik som såldes lite grann utomlands och väckte. Och det blev ju ett stort story.
Sinisiä, punaisia, ruusun kukkia kasvoi kalliolla. Sinisiä, punaisia, ruusun kukkia kasvoi kalliolla.
Och sen fortsatte vi ju, vi fick ju sen Harry Gaines också, Remo. Och då fortsatte vi med det också liksom. Det gick ju bra i Sverige och försökte också breaka dem i England. Men de orkade inte att turnera så mycket i England som det skulle fordra, utan sen slutade de där. Men de var ju inte så där enorma ännu. Egentligen kan man säga att de största som jag kommer ihåg var ju, det var ju det som vi hör just idag på TV, att det var ju de här heavy-grupperna liksom som började att breaka liksom.
Och här går vi nu över till 90-talet. För det var inte förrän på 90-talet som de stora finska heavy-grupperna slog igenom.
Då hade vi ju sen Apocalyptica som breakade ordentligt, och då samtidigt var ju, det var ju kanske den första egentligen av de här heavy-grupperna som breakade. Men sen köpte vi, Polygram köpte ju, eller var det sen Universal som köpte sen Spinefarm, och där hade du ju Nightwish och Children of Bodom, och de blev ju, speciellt Nightwish blev ju ännu större. Så att, och plus att det var ju mycket andra också heavy-grupper, kanske inte så här stora som breakade utomlands. Så det var nog sån här som man kan vara stolt över i Finland, att vi har ju den typen av genre som har stått ordentligt igenom.
Artisterna ökar, och nu var de inte bara kända i Finland utan också utomlands. På 90-talet så började också tekniken gå framåt med stora steg, och det här ledde till en stor förändring för skivbolagen. Tidigare fanns det ju bara några få studion, och skivbolagen hade en stor roll i den kreativa processen. Men det här skulle förändras på 90-talet.
Sen småningom blev det ju så att det kom ju mera små studion. Och mera liksom, man började göra mera så kallade master deals, liksom var någon annan var ägaren. Hittills hade ju skivbolag liksom alla copyrights också på de här masterna, alltså vad man hade spelat in. Men sen småningom kom det ju så att det först kom det små studion, det blev kanske lite billigare. Och sen kom utomstående små labelarna med sina artister, och de leasade liksom. De liksom hyrde de här masterna till skivbolagen. På det sättet var det ju klarsak att då var det ju ändå kvar någon typ av A&R-roll. Men det var ju inte samma roll mera. De bara sen godkände kanske den paketen som bjöds in istället att gå in på detaljerna. Men fortfarande det är en mycket viktig roll.
Men var det liksom ett resultat av att teknologin också gick framåt?
Både och. Teknologin och allt kommer ju från utomlands. Där började de göra mera, så att det var ju mera. Man märkte ju att det var ju under de utländska labelarna var det ju underlablar liksom. Det stod ju inte bara då Parlophone eller de kända märkena CBS då, utan det kom några andra märken där, och det var ju de märkena, lablarna, som hade till och med bara en enda artist liksom, som var tillräckligt stor, så hon eller han hade grundat ett eget label. Och på det sättet blev det ju på ännu mera konkurrens och sådär. Plus att det gav ju mera chans åt branschen och utvidga den här repertoaren och sådär. Till exempel en på Polygram som vi signade, som kom en färdig paket som var jättestor, som vi också sålde lite utomlands, var Movetron, Romeo och Julia-låten. Och den kom ju från killen från Kolmas Naiden, som var studiospecialist och hade typ egen studio eller hyrde in någon studio. Det var ju helt liksom, det var då så kallade master deals, eller vi hyrde in eller leasade eller köpte. Vi kunde ju också köpa liksom en färdig produktion då. Och på det sättet började det komma mera och mera sen.
Hur reagerade då skivbolagen så där, i och med att teknologin gick framåt? Var det någonsin så där som ett hot?
Det gav ju ett annan typ av chans och liksom köta. Det var ju då, det blev ju då istället att göra allt det kreativa jobbet själv, så nu blev det mera att köpa liksom färdig biten musik.
Och vad var skivbolagens roll då när man köpte in?
Det var ju, då var det frågan om att man skulle marknadsföra dem på samma sätt som på sina egna låtar eller egna produktioner. Så och, om vi går vidare så nu är det ju den situationen att nu är det ju liksom nästan majoriteten som har egna lablar som är leasade för skivbolagen och så där, och skivbolaget sen det där konkurrerar och vara så attraktiv som tidigare också, men på ett lite annat sätt, så att skivbolagen har fortfarande egna A&R som försöker plocka fram de här låtarna till artisterna. Det beror ju på artisterna också, men den här med tekniken och så där, så hade kommit så att det har blivit som så här färdig paket, så att den kreativa jobbet var inte mera så stor. Det hade inte så stor betydelse mera. För du hade en kreativ artist eller kreativ liten label utomstående. Och det har ju hänt mera och mera.